Artikel 1. Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj. I förra veckan så träffades stadens politiker i rådsalen i stadshuset. Bland annat så togs det beslut om öppettider för aktörer som vill utnyttja den nya lagen om att sälja alkohol vid exempelvis mikrobryggerier i staden. Och detta skapade en lång och het debatt. Strax så ska vi höra mer om det, men först frågan om stadens HVB-hem. Vi hör Andrea Hedin från Moderaterna.
Jag tror vi alla är överens om att vi behöver trygga och bra HVB-hem i Stockholm. Men just nu ges sämsta möjliga förutsättningar för det med den hantering som sker av det nya HVB-hem som ska öppna i Ekhagen. Där man utan dialog med närboende skapar otrygghet och oro och ger riktigt dåliga förutsättningar för de som ska flytta in. Det här är alltså ett boende som öppnar mitt i ett bostadsområde i ett kollektivtrafiknära läge där de unga som flyttar in riskerar att också bli uppsökta av personer från sitt gamla umgänge. Och min fråga blir, vilka trygghetsskapande åtgärder i sitt närområde kommer de boende märka av från start? Och hur ser dialogen med polisen ut? Och finns det någon tanke om ordningsvakter lokalt? Tack.
Säger alltså Andrea Hedin från Moderaterna. För kvällen klädd i svart blus och hon har långt blont hår. Och frågan går då över till Alexander Ojane, social- och trygghetsborgarråd från Socialdemokraterna. Han är klädd i svart kavaj, vit skjorta och en ljusgul slips. Han bär glasögon och har en markerad mustasch och har håret i en mittbena. Och så här säger han.
Tack för ordet, fru ordförande. Och jag tycker att det är sorgligt att se Moderaternas populism i den här frågan och hur man försöker skrämma upp lokalbefolkningen med... jag har sett dina sociala medier, Andrea, där du pratar om att vi försöker flytta ut gängkriminella in till grannar med barnfamiljer. Det är inte det här handlar om. Det här handlar ju om barn och unga med social problematik som absolut kan vara på väg in i kriminalitet eller rört sig i fel kontexter, men som behöver få vård och hjälp för att inte hamna i gängkriminalitet. Och det är väl här, jag tror att du fultolkar med flit, för jag tror att du egentligen vet det här. Men de här argumenten som kommer att det här skulle vara dåligt för att det ligger nära kollektivtrafiken. Vad tror du att det här är för unga? Det här är 13-15-åringar som har skolplikt. De ska ta sig till sin skola varje dag. De ska ta sig till sina fritidsaktiviteter. Till sitt hockeylag, till sitt fotbollslag, till sin curling eller vad de nu håller på med. Att det ligger nära kollektivtrafiken är en fördel, inte en nackdel. Och när vi placerar våra HVB-hem så gör vi det med mycket stor noggrannhet. Det handlar om att se till så att det inte är nära några öppna drogscener, att det inte finns i något socialt utsatt område. Vi gör det här med stor noggrannhet och vi ser såklart till konsekvenserna det skulle kunna få för lokalsamhället. Och det här tycker jag att det är konstigt att Moderaterna vaknar till liv nu eftersom det här har varit känt väldigt länge att det ska göras. Och jag tror i grund och botten att det handlar om att Andrea Hedin inte läste handlingarna och protokollet. Vi hade det här uppe på nämnd redan i januari. Och nu kommer du att säga att det kommer som en blixt från klar himmel. Jag tycker att det här är lite grann ett lågvattenmärke faktiskt för hur man driver opposition.
Inga trygghetsskapande åtgärder alls var det jag hörde under de 2 minuterna. Det fanns inte ett enda exempel. Att det här är unga på vägen i kriminalitet eller i kriminalitet är ju ingenting som jag har hittat på. Det läser jag ju innan till i handlingarna. Du får ju låta som att det här är någon form av förebyggande åtgärd och det stämmer ju inte. Så när blev placeringar någon form av förebyggande arbete? Det finns ju ingen förälder i världen som har den upplevelsen när vi omhändertar barn att det var förebyggande.
Vilka öppettider ska gårdar, mikrobryggerier och brännerier inom Stockholms stad som säljer alkohol ha? Ja, det var en fråga som orsakade lång och stundtals hetsig debatt. Bakgrunden är den lag som riksdagen klubbade igenom i april och som innebär att gårdsförsäljning av alkoholdrycker tillåts i samband med besöksarrangemang. Och i den här lagen får kommunerna en rad ansvar, bland annat att besluta om vilka öppettider som dryckesaktörerna ska ha. Den ledande majoriteten föreslår klockan 10-20 på helgfria vardagar, 10-15 på lördagar och stängt på söndagar. Men oppositionen vill att öppettiderna ska vara 10-20 samtliga veckodagar. Vi hör Andrea Hedin från Moderaterna igen.
Ior i Nalle Puh, Grinchen i Julen är stulen, fru Prisselius i Pippi Långstrump och Alexander Ojanne i Stockholms stad. Karaktärer som på olika sätt väljer det tråkiga för sig själv och för andra och som väljer förmynderi när andra väljer tilltro och modernisering. Stockholm är ju en stad i världsklass och för att fortsätta vara det så behöver vi stärka vår position som en attraktiv plats att leva, arbeta och besöka. Och då behöver vi också utveckla vår syn på företagande och på mat- och dryckeskultur. Ett viktigt steg i den inriktningen är att omfamna gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och att Stockholms stad aktivt främjar generösa öppettider för aktuella verksamheter. Och låt mig säga det uppenbara. Gårdsförsäljning är ju inte bara en fråga om tillgång till lokalproducerat öl, vin och cider, utan det är en fråga om näringslivsutveckling och besöksnäring. Det finns idag småskaliga producenter i Stockholmsregionen, exempelvis flera hantverksbryggerier. Och de här företagen driver innovation, skapar arbetstillfällen och bidrar till ett mer lokalt näringsliv. Genom att tillåta gårdsförsäljning med generösa öppettider så skulle vi kunna ge de här entreprenörerna bättre förutsättning att växa, ta emot besökare och etablera Stockholm som en starkare destination för mat och dryck.
Det var inte bara Andrea Hedin som var kritisk till majoritetens förslag som senare blev ett beslut. Flera oppositionspolitiker var uppe och debatterade och till slut fick social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne svara.
Tack så mycket för ordförande, och då får kalla mig för vad de vill, för jag tänker vara den större i rummet här och se till de sociala aspekterna. Det har kommit väldigt mycket påstående här under debatten. Dels det här om att det ska vara någon sorts dråpslag mot det lokala näringslivet. Det handlar ju om en verksamhet som fram till 1 juni är helt förbjuden, så de nu kommer kunna ägna sig åt 6 dagar i veckan. 6 av 7 dagar. Den här 7:e dagen kan knappast vara dråpslaget. Jag är helt övertygad om att det svenska alkoholmonopolet kommer att utmanas. Om man vinner eller inte, ja, utredningen från regeringen säger att man kommer vinna. Jag är inte lika säker. De facto så har vi ju upphör ju alkoholmonopolet att gälla när vi låter flera aktörer vara inne och sälja. Det är aktörer idag som har ganska dyra produkter, men vi vet ju inte vad som kommer sen. Och det är väl det som framför allt har oroat mig. Det pratas om de här pittoreska mikrobryggerierna, och det är kanske 5-6 stycken vi handlar om. Det är inte fler än så. Det är 5-6 stycken i Stockholm som troligtvis kommer ansöka om det här. Men vilka kommer etablera sig på den här marknaden? Vi har ju sett det i liberaliseringskampanj efter liberaliseringskampanj hur man har målat upp att det kommer vara de här små pittoreska verksamheterna. Men vi vet ju inte vilka nya aktörer som kommer in. Och jag tycker inte att vi ska ha starkspritsförsäljning i våra förortscentrum eller i våra industriområden. Jag tycker inte att vi ska ha det. Och jag tror inte att ni heller tycker det. Och även de här reglerna som sätts upp, som Folkhälsomyndigheten också har reglerat. Det är klart att det är en broms. Men det är allt. Ni vet också, ni har sett i välfärden, ni har sett det i skolan, ni har sett det i förskolan, i vården, i äldreomsorgen, HVB-hem. Regler rundas av kreativa företag.
Stockholms stad har fått en handlingsplan mot rasism. Det var i stadens budget för 2023 som man bestämde att staden ska ta fram en handlingsplan mot rasism som sorterar under stadens program för mänskliga rättigheter. Man skriver att handlingsplanen riktar sig mot alla former av rasism. Samtidigt är det nödvändigt att uppmärksamma att olika typer av rasism kan ta sig olika uttryck. Handlingsplanen lyfter därför särskilt 5 former av rasism: afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Gabriel Kron från Sverigedemokraterna säger att han i stort står bakom handlingsplanen, men har några invändningar. Kron bär en mörkblå kavaj och en ljusblå skjorta. Han har håret i en snedbena och så här säger han från talarstolen.
Den första delen är att man väljer att peka ut grupper som man särskilt ska fokusera på. Det kan ju vara viktigt, men då tycker vi att man har missat gruppen svenskar. Svenskfientligheten växer och den ökar. Inte minst bland unga killar och tjejer som blir utsatta. Nu tycker jag det är lite lustigt här att vissa skrattar åt det. Det skulle vilja se er träffa de här svenska killarna och tjejerna som har blivit utsatta för glåpord, rasistiska påhopp, blivit tagna på deras jackor, blivit kallade för svennejäveln, ursäkta för ordspråket, och ni sitter och skrattar åt detta. Det tycker jag är bland det värsta jag varit med om i den här salen. Det är den första gruppen jag tycker saknas. Den andra som jag skulle vilja nyansera diskussionen kring, det är islamofobi. Och jag tycker det är viktigt att vi delar in det här i två spektrum. Vi måste ju dela in islam i två spektrum. Vi måste se till den liberala delen av islam, de människorna som bor i Sverige, de muslimerna som bor i Sverige, som vill bli en del av svenska samhället, som vill lära sig svenska, som vill vara en del av integrationen, de imamer som driver på för de goda krafterna inom islam. De ska vi hylla såklart och tala positivt om. Men vi måste också våga kritisera i alla våra institutioner, i våra skolor, i våra förskolor, ute i samhället, den fundamentalistiska och den extrema islamismen. Tyvärr så särskiljer vi inte på de här två spåren i den här handlingsplanen. I värsta fall så kan det innebära att man tystar meningsmotståndare mot den fundamentalistiska extremismen. Man tystar de som vågar prata om att det finns källarmoskéer, de som vågar prata om att det finns moskéer som har radikaliserat IS-krigare, de som vågar prata om att det byggs moskéer med kopplingar till extremistiska internationella nätverk i vår stad som därtill är finansierade av kommunpolitiken.
Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, hon är miljö- och klimatborgarråd. Hon är för kvällen klädd i en svart tröja och har rött långt hår. Och så här svarar hon på Gabriel Krons kritik.
Det är ju så här, sedan 1990-talet extremhögern propagerat för idén om svensk fientlighet. Jag vill bara vara väldigt tydlig med att all rasism är fel, oavsett vem som drabbas av den. Men det är också så att det finns ett mål hos vissa rörelser att minoriteterna ska utmålas som förövarna istället för majoriteten, och att de ska vara problemet istället för de minoriteter som utsätts för rasism. Och det är oerhört allvarligt, och det ska Stockholms stad inte bidra till. Aldrig ska vi bidra till det. All rasism är fel, men vi måste också stå upp för minoriteternas rättigheter. Det är det ena jag vill säga. Det andra är att jag förstår inte överhuvudtaget varför vi pratar om islamism när vi handlar om en handlingsplan mot rasism mot människor som är muslimer. Jag tror att vi är helt överens i den här salen om att våldsbejakande extremism, såsom islamistisk extremism, ska bekämpas med hårdhandskarna, och vi ska göra vad vi kan för att få bort den extremismen. Vi har också ett arbete som pågår för att bekämpa våldsbejakande extremism.
Nästa möte i kommunfullmäktige, ja, det är den 16 juni. Sen tar politikerna en semester och är tillbaka den 1 september.